Ärans pris av Marianne E. Gunve. Sista delen av trilogin Clary-sviten. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson, för World Audio Publishing International. 1. Bruno vred sig under bolstret och svetten lackade av nattens drömmar. I huvudet dunkade bakfyllan och ur käften stank det så illa att odören slog tillbaka mot honom. Ett hejdundrande kalas hade det blivit i jaktstugan under gårdagskvällen. Fredsfest, hade bönderna sagt. Tysken var slagen och Europa var fritt från Hitler. Fruntimren hade varit med de första timmarna. De bjöd på korv och grovt bröd till ölet och doppade slätbullar i kaffet. Deras pladdrande grötade ihop sig till en ordmassa av oväsentligheter. Kararna i sin tur hakade upp sig på diskussioner om krigsslutet. Vart enda slag sedan D-dagen skulle stötas och blötas. Sensommaren 1944 körde ryssarna ut tyskarna ur Vitryssland. Nassarna hade väntat en operation mot Ukraina och blev totalt överraskade. Röda armén knackade på Warszawas portar någon månad därefter. Mot slutet av samma år genomförde den tyska armén Ardenneroffensiven. Det blev den sista stora attacken mot de västallierade. Alla visste att Tysklands dagar var räknade, vilket visade sig i slaget om Berlin. Minderåriga snorvalpar från Hitlerjugend skickades mot de sovjetiska soldaterna. Att låta fjuniga stridstuppar kämpa som vuxna karar visade sig ohållbart i längden. Det var sånt som gubbarna avhandlade. Bruno hade gapat över deras kunskaper. Var hade de lärt sig allt detta? Normalt sett pratade de inte om politik och det gjorde att han kände sig fri i deras sällskap. Bondtjuvarna var till och med mer insatta än han. Själv hade han inte sagt mycket. Suttit stilla och lyssnat till deras palavrer. De hällde upp öl på nytt, spetsade med hembränt. Hävde i sig och rapade. Gick bakom knuten en stund innan de fortsatte att prata om USAs roll efter anfallet på Pearl Harbor. Att de hade försett både Storbritannien och Frankrike med bestyckning, råvaror och livsförnödenheter. Till Sovjetunionen hade man även skickat lastbilar och lokomotiv. Nu skulle de fyra ledarna Churchill, Roosevelt, Stalin och de Gaulle dela upp efterkrigstyskland i ockupationszoner. Hittills hade resurserna lagts på att besegra Hitler-Tyskland. Inom kort var det Japans tur. Det slutliga målet med kriget var axelmakternas villkorslösa kapitulation. Här hade Bruno inte klarat av att tiga längre utan frågade var de hade fått all kunskap ifrån. Svaret blev ett besök av bondeförbundets ordförande Axel Persson Bramstorp. Han hade visat film i bygdegården från olika krigshändelser och berättat om fredstankar och framtid. Det var innan Bruno kom till byn. Han hade återgått till att moltiga och fastnade i tankar om hur livet skulle ha tett sig om Tyskland hade vunnit. Då hade han varit en stor man och inte en ynkrygg i undantagsstugan på farbroderns bondgård i Färnebodarna. Livligare blev det när fruntimren drog sig tillbaka. Då åkte brännvinsflaskorna fram på borden. Rösterna höjdes vid varje hipp hipp. Ännu skallade hurraropen i öronen. Spydigheter ven genom lokalen, men igår hade han inte orkat ge igen. Flinade och lät dem hållas. Satt mest innesluten i tankar. Han klunkade i sig emellanåt, men nöjde sig med kvartingen efter det skummande innehållet ur ölstopen. En extra liter hade han i vedlåren och en annan låg gömd i boden. Efterhand som skrålandet tilltog var det som om han inte fanns. Gjorde han inget väsen av sig, var det som om han upplöstes i sin egen skugga, blev ett med timmerväggarna. Lantbrukarna firade utan vetskap om Brunos politiska tillhörighet. Inte kunde de gissa att allt var förlorat för honom. Frugan och jäntan. Ingenjörsposten på järnverket och positionen i föreningen.